God kväll kära vänner och välkomna till Almedalen och Folkpartiets dag. Jag måste komma ut och säga med en gång, jag älskar Almedalen. Jag älskar att vara här på Gotland och det fantastiska fenomen som pågår här under en hel vecka. En dryg vecka nu för tiden. Att kunna förkovra sig i vilket politiskt område som helst. Tillgänglighet, skola, äldre, eleffektivitet, hållbara städer. Jag kan rabbla upp hur många inriktningar som helst. Antalet seminarier växer år efter år och det är 1800 seminarier i år. Så även om det var möjligt med teleportering så skulle det inte räcka. Inte ens om man valde att bara gå på ett ämne så skulle man klara av att gå på alla seminarier som handlade om detta. Alla ni som inte har haft chansen att vara i Almedalen tidigare, jag har träffat på några stycken som är här för första gången. Samtliga säger, det här är fantastiskt. Det gör Sverige helt unikt. Och nu så är det dags för er att få möta Sveriges vice statsminister, utbildningsministern för Sverige, ledaren för det liberala partiet, Folkpartiet Liberalerna, nämligen Jan Björklund.
Skottet träffar i vänstra benet. När 12-åriga Hibo och hennes 17-årige bror är på väg hem från skolan hamnar de mitt i en skottlossning. Blödande och rädda tar de sig till familjens hus. Men huset i Mogadishu är förstört och föräldrarna är borta. Då bestämmer sig syskonen för att försöka ta sig till ett hjälpläge. Men på vägen dit så hamnar de än en gång i en skottlossning och Hibos storebror dödas. Till slut tar sig Hibo till sjukhuset. Hon lever, men vänstra benet går inte att rädda utan måste amputeras. 12-åriga flickans familj förblir försvunnen. Efter några år hamnar Hibo till slut i Sverige. Här får hon vård. Hon får en fristad. Hon får fred. Hon får skolgång. Och hon får hjälp att återfinna resten av sin familj. Nu finns det de som säger också i svensk politik att Hibo ska inte få komma till oss i Sverige. Hibo ska skickas tillbaka till krig och terror. Till de som säger så har jag ett tydligt budskap. Sverige ska förbli ett land med öppenhet och medmänsklighet. Sedan 2008 så får även utomeuropeiska personer som har ett jobb i Sverige komma hit för att jobba. Arbetskraftsinvandring kallar vi det. En av dem som har kommit hit är systemutvecklaren Mohammad som arbetar på ett IT-bolag i Stockholm. Han är inte ensam. Förra året fick 2795 dataspecialister arbetstillstånd i Sverige. Många av dem kommer från Indien. Mohammads chef får frågan i rapport, men blir det inte en massa svenska arbetslösa systemutvecklare nu när företaget kan rekrytera från andra länder? Nej, tvärtom, svarar han. För varje kompetent ingenjör som han anställer genom arbetskraftsinvandring så skapas ytterligare 2-3 jobb. För så är det. Antalet arbeten i ett samhälle är inte konstant. Fler med spetskompetens i vårt land innebär också fler andra jobb. I den globala talangjakt som pågår så behöver vi kämpa för att Sverige ska vara ett intressant alternativ för de skarpaste hjärnorna. Då måste vi vara beredda att välkomna personer från andra länder att komma hit och bidra med sin kunskap. Det finns de som säger att invandringen i Sverige ska skäras ner eller stoppas. Som också propagerar för att arbetskraftsinvandrare som Mohammed ska stoppas vid gränsen. Och till er så har jag ett tydligt budskap ikväll. Sverige ska förbli ett land med öppenhet och medmänsklighet. Det är en otroligt massa personer, 600 000 personer är utrikesfödda, bor i Sverige, jobbar i Sverige och går till jobbet varje dag. Ibland låter det på debatten som om alla invandrare vore arbetslösa, men så är det inte. 600 000 utrikesfödda går till jobbet varje dag. Av dem så är 70 000 egna företagare. Och i sina företag så skapar de jobb åt mer än 200 000 personer. Utan alla dessa invandrare skulle Sverige stanna. Men samtidigt så är det alldeles för många utrikesfödda som kommer hit och fastnar i ett utanförskap. Och den svenska integrationspolitiken har under lång tid, under olika regeringar, misslyckats. För nyanlända flyktingar som kommer till Sverige så är mediantiden idag, eller för några år sedan när man mätte det, 7 år innan man kommer i jobb. Och det betyder ju att det är många som det tar ännu mycket längre tid för och några som aldrig kommer i jobb. Det är ett misslyckande och ska kallas för ett misslyckande. Människor som bryter upp, reser över hela jordklotet och kommer till vårt land eller andra länder i Europa, det är initiativkraftiga personer. De har ju i grunden samma go och attityd som Kristina och Karl-Oskar hade när de reste över hela jordklotet. Men när dessa initiativkraftiga människor kommer till Sverige så har vi allt för ofta en tendens att behandla dem som svaga individer som måste tas om hand. Under den socialdemokratiska regeringstiden så låg ansvaret för att integrera nyanlända invandrare på socialtjänsten. Vi har nu flyttat ansvaret till Arbetsförmedlingen. Det är mer än bara en organisatorisk förändring. Det är ett attitydskifte. Den nyanlända invandrare som kommer till Sverige ska mötas inte med ett bidrag utan med frågan, med vad kan du bidra? Vi måste ta integrationsutmaningen på större allvar. Vi ska inte acceptera ett Sverige där alldeles för många av dem som kommer hit fastnar i utanförskap. Vi ska ha ett Sverige där det ska vara självklart att snabbare komma i jobb och lära sig vårt språk. Så får fler individer makt över sina egna liv. Så klarar Sverige globaliseringens utmaningar bättre. Och på det sättet så förblir vi ett land som präglas av öppenhet och medmänsklighet. Snart måste man vara medelålders för att ha egna minnen från Berlinmurens tid. För de unga idag så är det delade Europa något för historieböckerna. Och det är allt färre som lever som har egna minnen från andra världskrigets tid. När vi ägnar oss åt europeiskt samarbete och tycker att det är jobbigt att kompromisserna mellan de 27 EU-länderna inte blir precis som vi själva hade önskat, så måste vi klara av att påminna oss själva, men ännu mera de yngre, om vad alternativet är till europeiskt samarbete. Det europeiska samarbetet är ingen garanti mot framtida problem. Tvärtom. Utmaningar av olika slag kommer alltid att dyka upp i vår världsdel, till exempel den nu aktuella skuldkrisen. Utmaningarna kommer med eller utan europeiskt samarbete. Men det europeiska samarbetet erbjuder redskap för oss för att i form av gemensamma beslutsprocesser och gemensamma institutioner hantera dessa kriser och utmaningar. I de processerna så bör vi svenskar vara med och ta vara på våra intressen. Om vi lämnar vår stol tom i det europeiska samarbetet så förlorar vi inflytande medan andra tar vara på sina intressen. Eller för att säga det lite rakare, sitter man inte vid bordet så riskerar man att stå på menyn. Skuldkrisen just nu i Europa, den är inte eurons fel. Det är länder som har levt över sina tillgångar som har skapat denna kris. Men innan vi blir allt för självgoda så ska vi väl erinra oss om att Sverige för 20 år sedan gick igenom en likartad kris som länderna i Sydeuropa nu gör. Att krisen har uppstått är inte eurosamarbetets fel, men när euro nu finns så måste krisen hanteras gemensamt. Det är idag uppenbart att eurosamarbetets konstruktion har inte varit tillräckligt robust. Regeringar och partier runt omkring i Europa har alla ett vägval att göra, och ytterst alla vi europeer har ett vägval att göra. Så många tycker det är väldigt svårt. Ska Europa i framtiden samarbeta mer eller ska vi samarbeta mindre? Status quo kommer inte att finnas. Vägvalet är på riktigt, det är på allvar, och det kommer inte att gå att sticka huvudet i sanden. Mer samarbete i Europa innebär också att man ibland måste lyssna på andra och ge sig för andras vilja. Mer politisk samordning. Mindre samarbete skulle betyda att vi går mot en utveckling där varje land mer och mer tänker på sig själv och struntar i andra. Andra må vara otydliga, men jag tänker inte vara det. Europa i framtiden behöver mer samarbete, inte mindre. Det var i gårdagens Europa man byggde murar. I framtidens Europa bygger vi broar. I lilla Braås utanför Växjö tillverkar Volvo dumprar. Med 1000 anställda så är det ortens största arbetsgivare. Det är bara 2% av Volvos produkter i Braås som säljs till Sverige. 98% exporteras till 150 andra länder i världen. Den som tycker att ordet exportberoende är svårbegripligt eller teoretiskt rekommenderar jag en resa till Braås. Men Volvo i Braås möter nu, liksom andra svenska företag, en mycket tuff internationell konkurrens. I Sverige har det gamla fina företagsnamnet Astra på senare tid, och AstraZeneca som den numera heter, kommit att förknippas med neddragningar och nedläggningar. När jag var i Shanghai så träffade jag chefen för AstraZenecas nya forskningscenter i Shanghai. Född i Kina, forskarutbildad i USA och sedan några år hemkommen till Kina, hade han uppdraget att nu bygga upp en anläggning för spetsforskning i sitt gamla hemland. Nu kommer jag till talets viktigaste avsnitt. Man säger det för, nu gör det, för någon har tröttat. Vi måste vakna. Vi kan inte luta oss tillbaka. Det är på allvar nu, det är på riktigt. Att vi har bilden att det går så bra för Sverige beror på att vi jämför oss med Sydeuropa. Men det är inte Grekland och Italien som är de tuffaste konkurrenterna för oss i framtiden. De konkurrensen kommer från Asien, Kina och Indien. Om vi inte rätt förstår denna globala utmaning vi står inför och hanterar den här på hemmaplan och gör oss beredda för det, så riskerar vi att i nästa generation har vi förvandlat vår del av världen till ett hembygdsmuseum för rika kineser. Vi behöver stärka näringslivets konkurrenskraft. Företag och näringsliv är en förutsättning för vår välfärd. Och för tydlighetens skull, näringslivet är inget särintresse. Jag har idag lanserat ett förslag till en ny svensk arbetsmarknadsmodell. Den gamla svenska arbetsmarknadsmodellen var uppbyggd för 1900-talets fabrikssamhälle, där stora mängder lågt utbildade arbetare jobbade i livstidslånga anställningar på verkstadsgolvet. Men så ser inte arbetslivet ut numera, och ännu mindre i framtiden. Grundbultarna i en ny arbetsmarknadsmodell är beredskap för förändring och omställning. Nya företag kommer att startas och växa upp, och gamla kommer att krympa i en allt snabbare takt i en tid med ett tuffare global konkurrens och globalt tryck. Ska vi klara oss så måste vi förstå att vi ska underlätta rörlighet och flexibilitet. Men då måste också människor kunna känna trygghet i förändringarna. De två viktigaste delarna i en ny svensk arbetsmarknadsmodell är en ny arbetsrätt och en ny arbetslöshetsförsäkring. Ja, vänta lite, det kommer ännu bättre snart här. Arbetsrätten behöver moderniseras och liberaliseras. Den hittillsvarande tanken att alla anställda skulle kunna ställas upp på ett långt led efter anställningstid. Och när man sen ska dra ner så ska man ta bort de sista i det där ledet vid en neddragning. Hela den tanken bygger på det löpande bandet. Att alla anställda är utbytbara med varandra. Men så är det inte i verkligheten. Den enskilde individens specifika kompetens är viktig idag, och arbetsuppgifter är olika. Dagens arbetsmarknad ser inte ut som på den löpande bandets tid, och ännu mindre morgondagens arbetsmarknad. Medarbetarnas kompetens måste få betyda mer än idag i den svenska arbetsrätten. Individer är olika och arbetsuppgifter är olika. Ska förändringar och omställningar fungerar på ett socialt tillfredsställande sätt, så måste det också finnas trygghet i omställningen. Men den svenska arbetslöshetsförsäkringskonstruktion ger inte den trygghet som vi önskar oss. Taken behöver höjas så att fler får bättre inkomstskydd under den första tiden av arbetslöshet. Men det stora problemet är att mer än 1 miljon svenskar idag står utanför A-kassan, utan försäkringsskydd. Och de betalar ingen försäkringspremie därför att de tänker och hoppas att arbetslöshet drabbar inte dem. Men för den som då ändå blir arbetslös så står ju ändå till sist, så står man dels utan försäkringsskydd, och till sist så står ändå samhället och det offentliga med försörjningsansvaret där likväl. Att arbetslöshetsförsäkringen är frivillig, det är ett väldigt konstigt undantag i den svenska generella välfärdspolitiken. Sjukförsäkringen, pensionen, föräldraförsäkringen, de omfattar alla. Men A-kassan i Sverige är frivillig. Därför att LO har sagt åt Socialdemokraterna att den bör vara frivillig. Därför att LO är rädda för att de tappar medlemmar om de inte kan locka med medlemskap i A-kassan på samma medlemskort som i facket. Och får de färre medlemmar i LO så får LOs ombudsmän mindre makt. Att bygga en ny svensk arbetsmarknadsmodell på att individer är olika och inte bara en liten del av ett kollektiv, i kombination med social trygghet vid omställning, det är just det som är socialliberalism i arbetsmarknadspolitiken. Det är dags att arbetslöshetsförsäkringen omfattar alla. Löntagarnas trygghet är viktigare än LO-ombudsmännens makt. På fabrikssamhällets tid så skapade vi gynnsamma skattevillkor för att investera i maskiner. Investeringskostnaden kunde skrivas av under flera år för att sänka beskattningen. Nu befinner vi oss i ett kunskapssamhälle. Det är kunniga individer, kunniga människor som skapar förutsättningar för välstånd. Men skattesystemet är fortfarande uppbyggt för maskininvesteringar. Om man istället vill investera i väldigt kunniga individer ska beskatta vi nämligen det hårdare än något annat land i Sverige. De svenska marginalskatterna är högst i hela världen. Häromdagen kom nyheten att till och med den danska vänsterregeringen nu sänker marginalskatterna för att stärka sin konkurrenskraft. Danmarks svar på Jonas Sjöstedt går nu längre i marginalskattesänkningar än vad Sverige gör. Det måste löna sig att utbilda sig. Det måste löna sig att arbeta hårt. Det måste löna sig att ta ansvar. Värnskatten måste bort och marginalskatterna måste sänkas. Och vi har idag en majoritet kvinnliga studenter vid våra universitet och högskolor. Av de som doktorerar varje år så är numera också en majoritet kvinnor. Flickor har högre resultat i skolan. Skillnaden i resultat gentemot pojkarna är så stor att vi definierar detta som ett problem för pojkarna. Men när det kommer till arbetsmarknaden så ser det helt annorlunda ut. Där de höga lönerna finns, där karriärmöjligheterna är bäst, där dominerar männen. Om vi vill påverka dessa förhållanden så måste vi våga se den uppdelade arbetsmarknaden mellan offentlig sektor och privat sektor. Den offentliga sektorn är kvinnodominerad. Där är möjligheten att göra lönekarriär mycket begränsade. Den privata sektorn inom till exempel teknik och ekonomi, den är mansdominerad och där finns lönekarriärerna. Jämför lönerna mellan en kvinnlig gymnasielärare och en manlig teknikingenjör. Han tjänar betydligt mer än vad hon gör i regel, trots att hon i regel har pluggat längre. Detta är den stora jämställdhetsutmaningen för Sverige för framtiden. De olika villkoren på de olika delarna av arbetsmarknaden. I den kvinnligt dominerade offentliga sektorn och i den manligt dominerade privata sektorn. En viktig orsak till dessa skillnader är att den offentliga sektorn styrs politiskt av politiker. Och där är rädslan för lönespridning och bli anklagad för löneklyftor mycket, mycket större. Jantelagen blir ännu mer påtaglig där. Ingen ska tro att de är något. Karriär, det ska ingen göra. Jag tänker nu säga något ytterst kontroversiellt, så håll i hatten. Det måste vara större löneskillnader mellan sjuksköterskan med 3-4 års högskoleutbildning och undersköterskan som saknar högskoleutbildning. Det måste vara större löneskillnader mellan den yrkesskicklige lärare som lyfter sina elever och den lärare som kanske inte alls borde jobba i skolan. Det måste löna sig att arbeta hårt. Min norska mormor gick bort för 23 år sedan, då 90 år gammal. De sista 20 åren levde hon tack vare sin pacemaker. Pacemakern gjorde att hon fick leva i ytterligare 2 årtionden. Årtionden som innebar att hon fick se oss barnbarn växa upp. Och hon hann, tack vare pacemakern, uppleva sitt första barnbarnsbarn. Pacemakern är en av de många uppfinningar som är resultatet av svensk medicinsk forskning. Den konstruerades i slutet av 1960-talet på ett av Europas främsta medicinska universitet, Karolinska institutet i Stockholm. En av de pojkar som föddes ungefär samtidigt med min mormor, men i Sverige, han hette Arne. Hans liv började i uppförsbacke. Han blev tidigt faderlös. Men livet kom att innehålla många framgångar. Tack vare sitt stora kemiintresse så valde Arne Tiselius en forskarkarriär. Hans forskning räddade liv när han bidrog till att fler människor kunde få blodtransfusioner under andra världskriget. Den verksamheten som Arne Tiselius byggde upp la grunden till det framgångsrika svenska företaget Pharmacia. Ibland i debatten så ställs det upp en motsättning mellan grundforskning på universiteten och å andra sidan en mer industrinära forskning för näringslivets behov. Men tro mig, vi behöver både och. De stora industriföretagen och de stora universiteten har vuxit upp i Sverige i symbios. Volvo och SKF i Göteborg hade aldrig lyckats utan Chalmers. ASEA och Ericsson inte utan KTH. Den framgångsrika svenska läkemedelsindustrin hade aldrig varit vad den blev utan de stora svenska medicinska universiteten. Och i den här andan så måste svensk forskningspolitik byggas vidare. Vi behöver både grundforskning och näringslivsnära forskning. Forskning och näringsliv ska samarbeta. Det är så vi skapar innovationer och framsteg. I den forskningspolitiska proposition som jag ska lägga för riksdagen i höst hoppas jag ju att jag ska kunna föreslå mer investeringar, ökade resurser för svensk forskning. Men pengar är inte allt. Kina ökar sina forskningsanslag med 20% nu på kort tid. Indien utexaminerar 350 000 naturvetare och ingenjörer varje år. Med sådana länder kan vi aldrig mäta oss i volym. Det är inte bredden vi ska prioritera, det är spetsen. Inom ett par år så vill jag att vi i Sverige tar det första spadtaget för Nordeuropas största naturvetenskapliga forskningsanläggning. Det är världens mest kraftfulla neutronkälla, ett slags gigantiskt mikroskop som ska byggas på fälten utanför Lund. Det är en enorm investering som vi föreslår riksdagen att godkänna på bortemot 20 miljarder kronor, och bara bygget kommer att sluka mer jobbare än Öresundsbron. När ESS, som det heter, European Spallation Source, står klart finns alla förutsättningar att Lund och Sverige kan komma i bli ett globalt naturvetenskapligt centrum i klass med CERN i Schweiz. Ni vet, de som just har funnit Higgs-partikel. Vi har ännu inte ens själva förstått i Sverige vilka enorma möjligheter svensk forskning nu står inför när Sverige nu får vara internationell värd för denna enormt avancerade forskningsanläggning. I Stockholm och Uppsala så vill jag att vi skapar ett biomedicinskt spjutspetslaboratorium, Science for Life Laboratory, där forskning om cancer, Alzheimer och diabetes ska kunna stå inför genombrott. Jag vill, när det kommer till forskningspolitik, höja ett varningens finger. Forskningsresurser kan inte fördelas och ska inte fördelas efter någon slags jämlikhetsprincip mellan olika lärosäten eller efter regionalpolitik. Forskningsanslag till enskilda forskare måste styras till de forskare som har de bästa förutsättningarna att nå resultat. Det har funnits en jantelag inom forskningspolitiken där man hela tiden drar sig för ord som till exempel elitsatsningar. Jag menar att det är kontraproduktivt. Vi måste vara beredda att sålla fram de bästa forskarna och förse dem med ansenliga resurser. Arne Tiselius karriär kröntes när han fick Nobelpriset i kemi 1948. Men det är han den senaste svensk som har fått Nobelpriset i kemi. Vi måste få fram fler forskare som Arne Tiselius. I framtiden ska svenska forskare inte bara vara de som sitter i priskommittén och delar ut Nobelpris. Svenska forskare ska också ha bättre förutsättningar att erövra Nobelpris. Ett av de områdena som är prioriterade i svensk forskning är miljöforskning. Om ni vänder er om och ser bort mot horisonten så ser ni Östersjön. Det är en av de vackraste vyerna som man kan tänka sig här på sommarkvällen. Men den vackra ytan döljer att Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Bottendöd och algblomning är tydliga exempel på att vattnet inte är friskt. En av de viktigare orsakerna Det finns flera orsaker, men en av de viktigare orsakerna som har ursprung i Sverige är övergödningen i jordbruket, där konstgödsel används i riklig mängd på åkrarna. Med nederbörd och genom bäckar och åar så förs dessa kemikalier, bland annat kadmium, rakt ut i Östersjön på många platser i vårt land. Och regeringen tog beslutet att avskaffa skatten på konstgödsel 2009, vilket gjorde det ännu mer lönsamt att använda kadmium. Jag ska återkomma till vad jag tycker om det beslutet. Klimatfrågan är den viktigaste miljöfrågan, så är det just nu, att få ner koldioxidutsläppen. Men jag ska vara ärlig och självkritisk och säga att klimatfrågan är inte den enda miljöfrågan. Och vi har försummat andra miljöfrågor under den tid som klimatfrågan har blivit så dominerande i debatten. Och inte heller vi i Folkpartiet har givit miljöfrågorna tillräcklig uppmärksamhet. Skogen är naturligtvis en viktig ekonomisk tillgång för Sverige. Men reglerna måste ju utformas så att vi undviker ren skövling. Jag ska erkänna att jag var motståndare när biltullarna infördes i Stockholm för ett antal år sedan. Men jag ska erkänna att visst är det så att biltullar i storstäder kan vara en lämplig miljöåtgärd. Och en skatt på kadmium på det där kvävet som släpper ut och ser till att vi får algblomning i Östersjön. Den skatten borde återinföras. Vad jag vet så finns det inget annat land på jorden som på samma sätt som vi har lyckats kombinera gemensam finansiering av skola, vård och omsorg med en så hög grad av valfrihet för medborgarna. Vi är föregångare. Grunden för denna valfrihet är att det finns många aktörer som är beredda att erbjuda olika tjänster. Diskussionen om ifall välfärdsföretag ska få gå med vinst eller inte, menar jag, är rent ointellektuell. Det finns väl ingen som är beredd att driva ett företag om det bara är tillåtet att gå med förlust. Och om man har ett sånt regelverk så är det klart, då finns det inga välfärdsföretag. Och det är ju lika bra att Vänsterpartiet och LO säger det rakt ut, att man vill stoppa valfriheten. Istället för att säga, jo, vi vill gärna ha företag, men de får inte gå med vinst. Så att, men samtidigt så måste vi ta lärdom av misstag som har skett, och vi måste vara aktsamma med skattepengar. När fler får möjlighet att erbjuda välfärd genom valfrihetsmodellen, så måste vi också öka kontroll och kvalitetsuppföljning. Möjligheten att tjäna pengar också inom välfärden är naturligtvis en viktig drivkraft för att starta företag, för utveckling och nytänkande. Men vi får ju inte vara naiva. Det kan också leda till att lycksökare startar företag och tänker mer kortsiktigt, vilket går ut på en långsiktig kvalitetsuppbyggnad. Därför så har regeringen på skolans område infört statens skolinspektion med ganska skarpa sanktionsmöjligheter. Några tillstånd för friskolor har redan dragits in. Kanske måste befogenheterna skärpas ytterligare. Beslut finns nu också att inrätta en statlig socialinspektion. Vi måste alltid vara beredda att justera regler för tillstånd och tillsyn och sanktioner naturligtvis i sådana här system. Men kombinationen av individuell valfrihet, att vi drar nytta av marknadsekonomins mekanismer och en solidarisk finansiering av välfärdssektorn, det är det som är socialliberalism i välfärdspolitiken. Till de som vill stoppa enskilda medborgare från att välja doktor eller skola så har jag ett tydligt besked. Valfriheten är här för att stanna. Jag läste nyligen en intervju med några gymnasieelever i en tidning. De var kritiska mot de skolreformer som nu genomförs. De tyckte att det har blivit högre krav. De var tvungna att jobba hårdare i skolan och plugga mer. Mitt svar är, ja, det har det blivit. Och det har varit meningen, det var själva avsikten med reformerna. Den här mandatperioden genomgår svensk skola de största förändringarna på generationer. Det är en total omläggning av den svenska utbildningspolitiken. Nya läroplaner, nya betygssystem, tidigare betyg, ny skollag, ny lärarutbildning, för att nämna några av alla reformer. Men det kommer att ta tid innan omläggningen syns i förbättrade skolresultat. Skolundervisning är inte automatik eller mekanik. Det är processer mellan människor i ett klassrum. De processerna förändras ju inte omedelbart för att riksdagen fattar beslut om en ny lagstiftning. Men det kommer att förändras långsiktigt. Men jag vill också säga att de beslut vi hittills har fattat, det är bara början. Det kommer att behövas fler reformer på skolans område. En av de riktigt stora frågor som måste upp på bordet och diskuteras, det är kommunaliseringen av skolan. Jag menar att kommunaliseringen av den svenska skolan har varit olycklig. Resurserna till skolorna varierar kraftigt mellan olika kommuner. Ansvarsförhållandena mellan stat och kommun blir ytterst oklara. Ytterligare ett skäl handlar om läraryrkets status och attraktionskraft. Och just läraryrket har drabbats hårt av kommunaliseringen. Och ett tecken på det är att det är väldigt, väldigt svårt att nu rekrytera nya lärare, unga lärare. Den som drev igenom kommunaliseringen, det var dåvarande skolministern Göran Persson. Han skriver i sin bok Min väg, mina val, som boken hette, att sänkt status för läraryrket var en utveckling som han förutsåg när skolan kommunaliserades. Han skriver så här: jag är övertygad om att jag resonerade rätt, även om jag samtidigt insåg varför lärarna gjorde sånt motstånd. Den statliga kopplingen gav dem en högre status i förhållande till andra kommunanställda. Jag förstod deras motstånd, men det gamla systemet var dödsdömt. Slutcitat. Det här citatet från Göran Persson är egentligen otroligt. Sveriges beslutsfattare går med öppna ögon inför en reform som medvetet sänker status och attraktionskraft för samhällets viktigaste yrkeskår. De som fattade beslutet om kommunaliseringen av skolan begick ett stort misstag. Att de insåg att de därmed skulle sänka det svenska läraryrket gör ju inte deras ansvar mindre. Skolan borde återförstatligas. Jag har lyssnat lite på några andra partier här före mig ikväll under veckan. Vänsterpartiet är ett av dem. De kräver att Sverige ska ta bort de finanspolitiska regelverken. Det vill säga de regler som hindrar oss att likt Sydeuropa leva kraftigt över våra tillgångar. Resten av Europa drar nu slutsatsen att man ska införa regler av svensk typ för att förhindra fler skuldkriser. Och vad gör då det svenska vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt? Jo, man tittar sig om Europa efter egna förebilder. Och eftersom deras förebilder i Östeuropa inte längre finns, så måste han leta på andra håll. Och nu har han hittat sitt modellland. Han har hittat sitt modellland. Ett land där många människor lever på bidrag istället för arbete. Där incitamenten att arbeta vitt är väldigt svaga. Där statens utgifter kraftigt överstiger inkomsterna. Och det finns inga besvärande regler som säger att man inte får låna till utgifterna. Vänsterpartiets politik rakt igenom. Sjöstedts nya föregångsland är Grekland. Lägg där till Miljöpartiets ekonomiska politik. De vill att vi ska jobba mindre, 6 timmar om dagen istället för 8. Så att säga en omvänd arbetslinje. De vill kraftigt höja beskattningen av i princip allting som skapar ekonomisk utveckling. Och de vill att vi snabbavvecklar nästan hälften av vår elproduktion. Båda dessa partier förespråkar var för sig en ekonomisk politik som minst sagt bara med en vänlig beskrivning kan beskrivas som stollig. Sätt dem i samma regering och Sverige skulle föras till ett ekonomiskt haveri. Det finns bara ett råd att ge svenska folket. Håll dessa partier utanför regeringsansvaret. Folkpartiets specifika uppgift i svensk politik är att stå för liberala värderingar även när de inte är på modet. När de liberala värderingarna är på modet så vill alla partier kalla sig för liberala. Vi sticker inte upp vårt blöta finger i luften för att känna efter vartåt vinden blåser för tillfället eller vad vi ska tycka i olika frågor. Dessutom är det så att vindar vänder. Det finns många PR-konsulter här i Almedalen den här veckan. Jag är övertygad att de flesta skulle avråda från att i vår tid 2012 tala för europeiskt samarbete. För att tillåta ny kärnkraft, för invandring eller för att avskaffa värnskatten. Men politik är att våga stå fast för sina idéer även när det är uppförsbacke eller blåser motvind. Vi måste ju tyvärr erkänna att 1900-talet kom i väldigt stor utsträckning att präglas av olika varianter av socialistiska idéer. Halva världen var socialistisk och i Sverige styrde Socialdemokraterna med stöd av VPK under årtionde efter årtionde. Men nu blåser den nya vinden. Efterfrågan på individualism och tolerans ökar. Kollektivismens tid är förbi. Globaliseringen kräver ökad dynamik och med ökad dynamik följer krav på ökad trygghet. Det var så, vi får erkänna det, att 1900-talet till mycket stora delar kom att tillhöra socialismen. Men 2000-talet tillhör socialliberalismen. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket John för ett fantastiskt tal. Och tack alla besökare i Almedalen och ha en fortsatt härlig Almedalsvecka.